Välkomna till Det goda samhället TV. Jag heter Patrik Engel och som vanligt försöker vi skapa samtidens självförståelse här. Som ni ser så har vi bytt studio. Det är för att det ska vara lite hemma hos känsla. Det här råkar vara mitt arbetsrum. Idag ska vi tala om, tidigare har vi hållit oss till Sverige och nu ska vi gå lite utanför Sveriges gränser och tala om Putin och Ryssland. Och till den ändan så har vi bjudit in ingen mindre än Stefan Hedlund. Stefan Hedlund doktorerade 1983 på sovjetisk jordbrukspolitik. Och du blev alldeles strax därefter expert på Ryssland. Och din första akademiska post, om jag har förstått rätt, inträffade strax efter. Vid ett väldigt spännande tillfälle när det kalla kriget var som varmast. Berätta lite om det.
Ja, det är ju många som, när man idag talar om ett nytt kallt krig, tenderar att glömma hur det var när det kalla kriget var verkligen kallt. Och mitt elddop i den här branschen inträffade i november 1983 när NATO höll en mycket omfattande manöver i riktning mot Sovjetunionen som kallades för Able Archer, den duktige bågskytten. Och det innebar att man övade från Ishavet i norr ner till centralfronten i Tyskland, och det ingick även att kärnvapentrupperna sattes på högsta alert, det som på NATO-språk heter DEFCON 1. Och i det ingick att även regeringschefer gick in i stabsläge, det vill säga försvann. Och man upphörde med radiokommunikation och man gick över till helt ny kryptering. Och det innebar att ryssarna plötsligt trodde att det här var the real thing, det vill säga.
Det här är ovetande. 1933, sex år innan, bara sex år innan Sovjetunionens sönderfall, så genomför alltså NATO en real live anfall.
Ja, visst. Det var alltså när det kalla kriget var som kallas, då gjorde man ju sådana här manöver hela tiden. Och manöver måste ju vara genuina, man måste ju öva det som skulle kunna ske. Och det som hände på den sovjetiska ryska sidan var att man trodde att det här var ett angrepp och man förberedde. Man gick alltså in i eget läge för att slå till först och var mycket nära att vi kom in i tredje världskriget. Det som avstyrde det hela var en rysk dubbelagent som heter Oleg Gordievsky som lyckades kommunicera till NATO att om ni inte gör någonting så kommer det att bli krig för ryssarna. Den ryska sidan tar det här på fullt allvar. Och det meddelandet togs då på allvar av den amerikanska sidan. Och man tog ett steg tillbaka. Men det var alltså så här nära tredje
världskriget. Och det här var ditt elddop som Rysslands expert.
Det var min ingång i det hela.
Idag är du professor på Centrum för Rysslands studier vid Uppsala universitet.
Precis.
Nu är det så här, att jag vet ingenting om Ryssland och Putin och det där. Men får jag börja vara väldigt banal. Man hör helt motsatta föreställningar om saker och ting. Ena linjen är att Putin är en skurk, Sovjetunionen är aggressivt och otäckt och så vidare. Och den andra linjen är att han är snäll som en liten knähund och det är själva verket väst som är radikalt och aggressivt. Vad är sant?
Ja, det är väl som alltid i sådana här sammanhang en fråga om projicering av bilder. Alltså båda sidorna, både den ryska sidan och det vi kallar för västsidan, kultiverar och odlar ju en bild av att den andra sidan är farlig och att ett krig kan vara förestående. Det man kan säga om man ser på själva strukturen i det här spelet som sidorna spelar, det är att den ryska sidan med Putin i spetsen då, de vet vad de vill. Man har en långsiktig strategi och man flyttar fram positionerna, taktiska reträtter ibland, men man vet precis vad man vill. Och Putin har utkämpat ett antal krig som han har vunnit i bemärkelsen och uppnått sina strategiska målsättningar.
Men vänta, spelplanen är Putin mot väst?
Just det, mot väst. Och problemet på andra sidan är då att det vi kallar väst och upplever som någon sorts sammanhållen spelare ju inte är det. Det vill säga att den här spelaren på andra sidan har ju ingen strategi, vet inte riktigt vad man vill, reagerar på allting Putin gör med oj då, det blev krig i Georgien, oj då, han gick in i Krim.
Och sen reagerar de på olika sätt.
Just det, och sen är man ju inte heller överens inombords så att säga om vad politiken bör vara. Det vill säga, hur bör vi möta Rysslands upptrappning militärt? Bör vi själva rusta upp? Bör vi satsa mer på NATO? Bör vi förhandla med ryssarna? Och det finns ju ett väldigt ett väldigt utrymme i bakgrunden med många olika aktörer som vill olika saker, och det här spelar ju ryssarna. Det här är ju det spel som Kreml är allra bäst på att söndra.
Men det, från början, alltså början på 2000-talet när Putin kom in, då var han ju snäll.
Från början när han blev president i mars 2000, när ingen människa hade hört talas om Vladimir Putin. Mm. Vem är Putin? Hans grundläggande strategi är ju att göra Ryssland stort och starkt igen. Det var liksom innan Donald Trump upptäckte det där med make great again, så hade Putin spelat det spelet ganska länge. Och den första tiden vid makten så ärvar han ju ett Ryssland som efter Jeltsins tid på 90-talet är i fullständigt kaos och sönderfall. Och många trodde ju bland mina kollegor att Ryssland aldrig skulle hämta sig igen efter den här kaostiden. Men Putin har då en strategi som går ut på att långsiktigt göra Ryssland starkt och respekterat igen. Och det går ju i olika stadier då. Hans första tro är ju att vi ska göra det starkt igen genom att bygga upp den ryska ekonomin. Och i och med att oljepriset plötsligt gick från 10 dollar fatet till nästan 150 dollar fatet, så fick man in massor med pengar. Så ett tag såg det ut som man skulle kunna bli en ekonomisk stormakt.
Och då hade han väl någon sorts avtal med USA också?
Och under tiden så sträcker ju Putin ut sin hand till väst för att han vill att jag ska bli med i klubben. Det vill säga vi ska tillsammans styra världen, USA och Ryssland och de andra stora pojkarna som bestämmer. Och om man då kunde bli en ekonomisk stormakt så skulle man ju kunna sätta sig vid bordet tillsammans med amerikanerna på ett helt annat vis.
Men hade de inte något avtal om att de skulle hålla sig borta från varandra?
Det fanns ju i början, alltså efter terrorattackerna i USA, så var Putin den första som ringde till USA och kondolerade och erbjöd all hjälp han kunde. Vilket han ser
i World Trade Center
efter attacken. Ja, och på Pentagon i Washington, alltså 9/11. Och även efter det här, när han träffade George Bush på Bush Ranch i Crawford i Texas, så sträckte Putin ut sin hand och vi har starkt gemensamt intresse av att bekämpa terrorismen, kan vi hjälpas åt med det? Så att i början så var Putin inställd på att vi ska vara jämbördiga partner, vi ska samarbeta och vi ska liksom tillsammans sitta runt bordet och bestämma över världen. Men sen fick han ju ingenting i utbyte mot det här, och sen har vi då glidit allt längre isär från varandra.
Men vad hade han räknat med att få i utbyte då? Vad kunde han ha fått?
Jag tror att det är så väldigt enkelt att Vladimir Putin är besatt av en världsbild som har sina rötter i Jalta och Potsdam, det vill säga där de stora världsledarna träffades runt ett bord här och kom överens.
Det var Roosevelt från USA och Churchill
och Josef Stalin.
Ja. De kom överens om hur världen skulle se ut.
Det här landet flyttar vi hit och det där landet flyttar vi dit, och den gränsen drar vi om, och han får vara president där och den får vara president. Och Putin har liksom inte, han kan inte riktigt begripa att världen inte fungerar på det viset längre.
Han tror varför gör han inte det då?
Nej,
det
för att hela hans spel går ut på att det är så här, och han är oerhört irriterad, för att inte säga någonting ännu värre, över att han inte får vara med. Det vill säga han upplever i sin världsbild att de andra sitter och bestämmer hur världen ska se ut och han får inte vara med. Det vill säga han blir behandlad med armbågen.
Blev han det då?
Ja, det är ju en definitionsfråga. Alltså Putin har fått väldigt mycket av väst. Och man skulle från väst säga, man är från NATOs sida i synnerhet, vi har haft en öppen dörr, vi har öppnat en vit dörr, vi har talat med Putin om samarbete och vi har berättat allting vi ska göra. Men alla mynt har ju en annan sida. Och den ryska sidan är ju, samarbete om terror. Vad fick vi när vi hade terrorangreppen i Moskva och på andra ställen? Vi fick bara skäll. Vad händer när ni går in i Libyen? Vad händer när ni går in i Irak? Vad händer när ni går in i Syrien? Har ni någon enda gång konsulterat oss, eller är det bara återigen armbågen? Så det här myntet har två olika sidor, där folk i väst, i NATO och på andra håll gillar att se den här bilden av vi har gjort allt vi har kunnat för att vara snälla mot Putin, och Putin ser den andra sidan där. Ni har aldrig gjort någonting för att jag ska få vara med. Ni har hela tiden bara mobbat ut mig och visat att jag är inte värd någonting.
Okej, men första fasen då är Putin snäll och vill samarbeta. Ja. Och sen går tiden och han lyckas inte så väl med den här ekonomiska utvecklingen, om jag förstår rätt. Och då börjar han istället att bli morrig och vresig mot väst. För han vill mobilisera det ryska folket och visa för dem att de har en extern fiende och sånt där.
Ja. Alltså fiendebilden, det är ju liksom en klassisk ingrediens i rysk historia. Och det kortet spelar ju Putin ut ganska tidigt när han inser att jag måste liksom samla folket runt mig och runt fanan. Och fiendebilden är då NATO, väst, amerikanerna i synnerhet. Europa lite sådär mitt emellan, men Amerika i synnerhet. Och det som blir nästan en besatthet på den ryska sidan. Vi accepterade att Baltikum och Polen gick med i NATO. Det kanske var ett misstag, men vi accepterade det. Men när man börjar tala om att Georgien och Ukraina ska med i NATO, då säger Putin entydigt att hit men inte längre. Det här är en gräns, vi kommer att gå i krig.
Men alltså, när man säger att NATO bör gå in i Ukraina?
Nej, Ryssland upplever att NATO lovar att Georgien och Ukraina ska bli medlemmar.
Hade de gjort det då?
Det är vid det stora NATO-mötet i början av 2008 i Bukarest i Rumänien. Mm. Står det i slutkommuniken, Georgien och Ukraina ska bli med i NATO. Punkt. Och jag menar, ryssarna kan ju läsa innantill. Va? Så att sen har då Ryssland, här är det svart på vitt, att de ska, och jag menar, blottat tanken på att Ukraina och Georgien är med i NATO ur ett ryskt perspektiv, innebär ju att insatserna höjs väldigt dramatiskt. Och man säger att vi är beredda att gå i krig för det här, och det gör man sen också. Först i Georgien och sen i Ukraina, i Donbass och på Krim. Och det är det här som är liksom det motsättningsfyllda i den västerländska eller NATO eller amerikanska eller vad man nu vill kalla det, strategin gentemot Ryssland. Det vill säga, det är aldrig någon som riktigt tror att Putin menar vad han säger. Fast om vi ser tillbaka så har han alltid sagt precis vad han tänker göra, och när han drar en röd linje i sanden så är det precis där gränsen går. Medan när Obama drar en röd linje i Syrien och säger gör ni det här så blir det krig, och så gör de det, nej men okej, men då flyttar vi den röda linjen och sen flyttar vi den. Liksom, när Putin drar en röd linje måste vi vara beredda på att ta konfrontationen, för han kommer inte att backa.
Men du har alltså, då har det, sen början på 2000-talet så har det hela, från ömse sidor så har det eskalerat.
Ja, visst har det. Och det ser man ju också på, jag menar, bara ta den svenska massmediala bilden av Ryssland i början på 2000-talet under Putins första tid vid makten. Jag menar, om man sa någonting kritiskt om Vladimir Putin så var man rysshatare, russofob och gud vet allt. Va? Mm. Om man idag säger någonting vänligt om Putin så är man kremlkramare. Mm. Så bilden har ju vänts totalt från svart till vitt när det gäller synen på Ryssland. Och det reflekterar ju också att den ryska strategin har blivit allt tydligare inriktad mot väst. Mot att vi har vårt intresseområde som vi tänker försvara, och klampar ni in där så måste ni vara beredda på konsekvenser. Och konsekvenserna då är krig.
Men och hur ser det ut med den saken då? Liksom, är man rädd för att den ena sidan ska anfalla den andra, och i så fall vem är rädd?
Jag tror väl i grunden inte att ryssarna menar det de säger. Det vill säga, de säger att vi är oroliga för att NATO ska angripa Ryssland. Och det är ju en komponent i den ryska säkerhetsstrategin idag, att vi måste försvara oss mot ett möjligt angrepp från NATO. Det tror jag inte att de riktigt tror på.
Och men de säger det?
Oh ja, visst. Det är ju mycket, mycket framträdande. Och det hemska med det här, det är ju att hela den ryska inrikespolitiken går ut på att mobilisera landet för krig. Det vill säga patriotisk fostran, massiv militär upprustning. Vi ser hur...
Vad är patriotisk fostran?
Ja, i skolor och sånt. Man talar om patriotism och nationalism och de hemska amerikanerna och ryska televisionen.
Som förbereder folket för ett krig som de inte tror kommer att komma.
Precis, av inrikespolitiska skäl. Va? Och det har ju fått konsekvenser i termer av att en växande del av det ryska folket tror att det kommer att bli krig och att det är bra. En växande del av den ryska befolkningen tror att ett kärnvapenkrig kan vinnas. Och jag menar, man har förberett landet på krig på ett sätt som är djupt oroväckande. Va? Samtidigt som vi på andra sidan ser hur delar av NATO, för NATO har egentligen ingen entydig uppfattning, men delar av NATO ju ger prov på en väldig oro för att Ryssland ska angripa, medan andra NATO-medlemmar inte tror på det här. Och jag menar, hade man verkligen trott att ett stort angrepp är förestående, så hade vi ju sett en betydligt större satsning på militär upprustning än vad vi ser. Så det är liksom det här hoppet om, nej det blir nog inte krig i alla fall. Alltså, det kostar så mycket att rusta upp. Så det är... Och det är ju därför det här med Donald Trumps val kommer som en oerhörd chock. Mm. När han plötsligt säger att ja, jag tycker NATO är obsolet och ni kan väl klara er själv, mer eller mindre. Och jag menar, det är ju inte bara Sverige som blev chockat, även om chocken är större här än på andra håll. Även jag menar, Tyskland och andra länder inser ju plötsligt att herregud, alltså, ska vi konfrontera Ryssland ensamma så kanske vi inte ens klarar av det.
Men du menar alltså att Europa, inklusive Sverige då, har kunnat vara rätt kaxiga mot Putin, därför att de har vetat att storebror har stått där bakom.
Ja. Det har ju länge, jag menar, det är ju detta som har legat till grund för den svenska nedrustningsstrategin, att vi har ju hela tiden trott att amerikanerna kommer att skydda oss. Och jag menar, trots att vi har fått upprepade varningar, inte minst från den förra generalsekreteraren i NATO, Fogh Rasmussen, som talade vid Folk och Försvar i Sälen, att
jag menar, ni ska, nej då.
Jag har fått par år sedan. Ni ska ju inte tro att om man inte är medlemmar i klubben och inte betalar, att ni ska kunna dra fördelar. Det var ingen som riktigt trodde på det då ens. Men nu när Trump har sagt att det var då NATO, det är obsolet och vi tänker kanske inte vara med längre.
Då blir man inte så kaxig längre.
Nej, jag tror det här är en oerhört chockartad upplevelse för många politiker. Det vill säga att om jag ställer mig upp och muckar gräl med Putin så kanske det får konsekvenser. Och det är nog en ganska ny upplevelse för svenskar. Men vi älskar ju att mästra och moralisera och göra utfall mot andra länder. Men nu plötsligt befinner vi oss...
Det där är intressant, för vad som har slagit mig ibland när man läser de europeiska reaktionerna på Trumps uttalanden, så får man ibland en känsla för att debattörerna egentligen säger pappa, pappa, varför överger du oss?
Ja, jo, men det är lite grann det där. Alltså, det, hela säkerhetspolitiken, men det är ju inget nytt det här med att USA är irriterat över att NATO inte tar sin del av bördan. Jag menar, om man ser på den tyska försvarsmakten idag så är tillståndet där eländigt, för att uttrycka det milt. Va? Och även på andra håll, Europa klarar inte av att försvara sig själv längre. Och jag menar, det är klart att USA har varit irriterat ganska länge, men nu när Trump plötsligt bara säger jag menar, så här är det, jag menar, ta konsekvenserna nu. Då blir ju en chock, va? För vi har ju levt i den här livslögnen av att USA kommer alltid att rädda oss. Det gjorde de första världskriget, det gjorde de andra världskriget, och blev det krig med Putin så kommer de igen. Och det kanske de inte gör den här gången. Jag menar, om Trump verkligen ska vända sig och landet inåt mot sina egna problem, så kanske det blir vi som själv får stå upp mot Putin. Och då kommer ju den här frågan i fokus, det vill säga det här med att förolämpa och hetsa mot Putin och att kalla honom för Adolf Hitler, implicit som Carl Bildt gillade att göra inledningsvis i konflikten med Ukraina, eller att som Margot Wallström, jag bara läs rubrikerna, vad Wallström mästrar Ryssland.
Vad står det? Vad säger
Wallström sätter Putin på plats och här är gränsen, ni får inte gå längre. Och, det är ju långt, Wallström går ju i Carl Bildts fotspår här när det gäller retoriken mot Ryssland. Och det har ju gått bra så länge man har trott att västvärlden och NATO står ena. På något vis är vi med i NATO i alla fall, det har vi ju alltid trott. Va? Mm. Vi står enade mot Ryssland så att vi kan kosta på oss att vara kaxiga mot Putin. Men nu är det inte bara så att kanske hela Europa står enat, utan att Sverige står alldeles extra isolerat, för vi är inte ens med i NATO. Inte ens med i ett NATO utan USA, utan vi är helt ute på egen hal is.
Vänta, vad du säger att om Trump verkligen gör allvaret där här och liksom han säger ni får klara er bäst ni kan, och sen mopsar Europa upp sig mot Putin, och då kommer Putin och tar sitt nafs.
Ja, alltså det
skulle kunna.
Det finns ju en asymmetri i spelet mellan Ryssland och väst, så tillvida att ett krig mellan Ryssland och väst som USA deltar i skulle ta slut väldigt fort, och det skulle ta slut väldigt illa för den ryska sidan. Och det är den ryska sidan mycket väl medveten om.
Man är amerikanerna klår ryssarna.
Just det. Och det är därför risken att ett krig där USA är inblandat mycket snart skulle bli nukleärt, det vill säga ryssarna skulle omedelbart gå till kärnvapeninsats, taktiska kärnvapen. Mm. Och det är kanske den allra kusligaste komponenten i det hela, alltså det är sätt på vilket de hela tiden övar och hotar med kärnvapen. Men den andra delen av asymmetrin, det är ju att ett krig mellan Ryssland och Europa, hur det nu definieras,
utan
USA, det skulle Europa inte klara av. Framförallt därför att vi saknar vilja att gemensamt konfrontera, det är inte bara avsaknad av militära medel utan också viljan att gemensamt konfrontera Ryssland.
Vi finns. Har ingen gemensam strategi eller vilja.
Jag menar, om pappa USA försvinner i bakgrunden och Putin börjar trycka på Europa riktigt hårt, så är jag rädd att fronten kommer att splittras, det vill säga vissa kommer att acceptera hans påtryckningar och andra kommer att försöka stå emot, och det kommer att bli ett sånt kaos att Ryssland bara kan liksom sätta ner stöveln i mitten och börja bestämma. Så det är liksom det som står på spel när vi ser fara. Nu tror jag inte att man ska vara försiktig med vad Trump säger. Men alltså, jag tror det är detta som har skapat chockverkan, för det är ju det scenario man ser då. Om USA tar handen ifrån Europa så är vi väldigt illa ute i relationen mot Ryssland.
Men du, vad Europa har gjort väl, säger jag frågande, under den här perioden, alltså före Trump. Mm. Och medan Europa fortfarande litade på att USA fanns där som skydd och så vidare, så har man satt igång det här sanktionssystemet mot Ryssland.
Ja.
Hur har det funkat? Hur funkar det? Vad försöker
alltså,
man göra?
Sanktioner är någonting politiker tar till när de inte vet vad de ska göra. Och sanktioner fungerar i princip aldrig. Jag menar, ser vilken framgång vi har haft med sanktioner mot Kuba eller mot Nordkorea. Vi kan med sanktioner åstadkomma våldsam skada. Men för alla inblandade, inte minst oss själv. Men blotta tanken på att man skulle kunna hota Putin att lämna Ukraina på grund av lite ekonomiska sanktioner, det var väl aldrig...
Men vad är en ekonomisk sanktion?
Den sanktionspolitik som bedrivs nu består av många olika komponenter. En är att vissa personer vi tycker illa om, som vi gör ansvariga för Krim och Ukraina och lite annat, får inte visum till Schengen och
vissa
till
USA. Vissa ryssar får inte komma till Europa.
Ja, och det har haft konsekvenser, för de kan inte hälsa på släkten i Davos, och de kan inte åka skidor, och de får ta semester i Ryssland och sånt där. Och
det är trots allt överkomligt.
Det är för dem mycket överkomligt, och man har nu i Ryssland börjat bygga ett nytt elitsjukhus för de allra finaste, för de kan inte längre åka och få sjukvård i Schweiz. Så att man klarar ut det där. Mm. En annan del av de här, det är ju att ryska företag inte får krediter i västerländska banker längre. Och det har väl varit besvärligt för dem, men de har ju haft så enorma reserver i ladorna när det började att det fortfarande inte riktigt biter. Mm. Så varje gång vi hör svenska eller andra politiker säga att sanktionerna biter, så ska man klart för sig att sanktionerna är besvärande, men de biter absolut inte i närheten av vad som skulle kunna tvinga Putin att ändra sin politik.
Och de biter väl oss själva i rumpan
och
också?
I synnerhet, alltså det är många företag i Sverige, i Tyskland i synnerhet fanns det 6200 företag aktiva i Ryssland som har förlorat väldigt mycket. De stora oljebolagen har förlorat jättemycket på den här sanktionspolitiken. Och jag menar, Exxons tidigare chef ska nu bli amerikansk utrikesminister, och det är ju intressant, va? Mm. Kanske. Men poängen med sanktioner är alltså det började då när Ryssland plötsligt annekterar Krim och sen går in och ställer till med konflikt och krig i östra Ukraina, i Donbass. Och då står ju västvärlden inför ett ödesval där vi har aktivt understött Ukraina i att skapa konfrontation med Ryssland om en rad olika frågor.
Vi betyder EU?
EU i synnerhet. Ja. Alltså associeringsavtal med Ukraina och att Ukraina ska bli med i NATO och allt. Det finns ju svart på vitt. Va? Så ska det bli. Ja. Och när ryssarna då sätter hårt emot hårt, då hamnar vi i det här vägvalet. Antingen hjälper vi Ukraina militärt.
Utan USA?
Men det vågar vi inte.
Nej, det är klart.
För lokalt äger Ryssland den så kallade eskalationsstegen. Det vill säga, det finns ingenting militärt vi kan hjälpa Ukraina med lokalt utan att Ryssland trumfar det. Och då skulle vi behöva eskalera att vi närmar oss kärnvapenkrig. Och det var ingen som ville. Så vi kan inte konfrontera ryssarna. Den andra möjligheten är att förhandla med ryssarna om, vilket Henry Kissinger och andra förespråkade, det vill säga någon sorts finlandisering av Ryssland.
Av Ukraina?
Av Ukraina. Det vill säga, Ukraina får inte bli med i NATO och så vidare. Och det var också omöjligt, för att vår utrikespolitik är ju inte realpolitik utan det är moralpolitik.
Vår i det här fallet är svensk eller
europeisk och amerikansk i synnerhet. Alltså Barack Obamas utrikespolitik i synnerhet har ju varit moralpolitik. Han är ju en sån här civil rights activist, det vill säga han har kämpat för medborgarrättigheter och sånt. Så att han kan ju inte spela realpolitik, och därför har Obama förlorat alla krig USA har varit inblandad i under hans tid vid makten. Mm. Så i och med att vi bedriver en moralisk utrikespolitik så kan vi ju inte förhandla med Ryssland. Nej. Så vi kan inte stödja Ukraina militärt, vi kan inte förhandla med Ryssland för det är omoraliskt. Ja, då blir det bara
sanktioner. Vi kan inte kriga och vi kan inte ge oss.
Vi kan inte kriga och vi kan inte tala. Och då blir det bara sanktioner kvar, fast alla vet att sanktionerna kommer.
Det är larvigt.
Ja, alltså det skapar, men det har ju den effekten att vi har nu visat att vi tyckte illa om det Putin gjorde på Krim och i Donbass. Och det har vi ju sagt så många gånger nu, så nu har han liksom hört det där, va? Det hade räckt med att skicka ett vykort kanske. För det var liksom ingen överraskning för Putin att vi inte tyckte om det där. Men det, hans kalkyl var ju, de kommer att klaga men de kommer inte att göra någonting, och han hade ju helt rätt. Han hade helt rätt. Jag menar, alla Putins kalkyler från Ukraina fram till interventionen i Syrien, som har varit en spektakulär framgång för Ryssland och en total katastrof för USA, så har ju hans strategiska kalkyler varit rätt och USAs, Europas, EUs, NATOs har varit fel.
Men du ska, om jag var Putin så skulle jag då säga till Europa så här att ja, ni kan inte lita på Trump längre. Nu får ni lägga av med de där sanktionerna. Jag tycker bara det är trams.
Ja.
Varför gör ni inte det?
Alltså, det, så, det första och helt avgörande är om Trump menar allvar med att han tänker ha en deal. Mm. För att om USA avvecklar de amerikanska sanktionerna, då kommer ju Europa att hamna i fullständigt omöjlig sits. Va? Och då kommer, alltså, om Trump och Putin gör upp en deal om Ukraina där man säger okej, vi glömmer det där med Krim, det får ryssarna och ukrainarna göra upp om själv, vi glömmer det där med Donbass, alltså, glöm Ukraina, nu ska vi göra affärer, oljeaffärer och andra, och våra banker ska börja låna ut pengar och sånt. Men då hamnar ju Tyskland i synnerhet på mycket djupt vatten. Vad ska Angela Merkel då säga? Och Angela Merkel är det många som upplever som den enda som kan rädda Europa och EU ur en mängd andra kriser.
Men du, om vi går till den verkligt heta potatisen, så är det väl liksom, vad kommer Trump och Putin att göra tillsammans?
Ja, det är...
Och alltså, hade de varit normala människor så hade man ju sagt, det här är ju ett jättefint läge. Vi slutar kriga, vi kommer överens, vi ger oss på Islamiska staten, vi gör allt vackert som går att göra. Och så blir det lite synd om Europa kanske. Europa får klias i huvudet och sånt där. Men de här är inte normala människor. De är, om man är lite elak,
inte som du och jag kanske. De fungerar enligt en helt annan rationalitet och har helt andra målsättningar, och det, jag ställer mig ganska tvekande till om Trump och Putin verkligen kommer att lyckas tala med varandra. Jag menar, Putin vet ju precis vad han vill. Trump håller på att leta sig fram till att ta reda på vad han vill.
Objektivt.
Men objektivt så finns ju, det är ju många som har sagt hela tiden, objektivt har vi allt att vinna på att Ryssland och USA samarbetar mot Islamiska staten.
Finns det någonting som talar emot ett samarbete?
Det finns väldigt mycket som talar emot det. Trump har ju till exempel ett antal kongressledamöter på sin egen del av det politiska spektrumet som är oerhört förgrymmade över vad Putin har gjort och som tar väldigt illa upp när Trump talar om att avveckla sanktionerna. Mm. Och då är det ju lite oklart exakt vilka delar av sanktionerna som presidenten bara kan stryka. De här sista sanktionerna som Obama införde efter de här skandalerna med att Putin hade blandat sig i det amerikanska valet. Mm. De sanktionerna infördes av Obama, de kan Trump ta bort genom att bara skriva bort dem.
Var det någonting som inträffat under de senaste veckorna?
Alltså? Det inträffade precis någon vecka innan Obama lämnade Vita huset.
Oj.
Ja, då kom det alltså ett antal sanktioner. Han har ju sagt att vi tar väldigt illa upp att Ryssland har blandat sig i den amerikanska demokratiska processen via att hacka det demokratiska partiets server. Nu ska vi slå tillbaka, och man slog då tillbaka genom en massutvisning av ryska diplomater.
Men det där verkar bara emotionellt på mig.
Ja visst, men det är ju alltså, Obama har blivit en moralisk utrikespolitik, eller en moralpolitik som kanske inte alltid har varit så moralisk. Okay. Om vi ser på konsekvenserna för folk i Mellanöstern så har ju den moraliska balansen inte varit så positiv. Men när det gäller det här med ni gjorde det här mot oss, då måste vi av moraliska skäl utvisa. Och då utvisade man väl 37 stycken ryska diplomater. Och då väntar man sig, enligt all sån här diplomatisk logik, så ska Ryssland svara med samma mynt. Och utrikesminister Lavrov gjorde genast en lista på 37 amerikanska diplomater som skulle utvisas.
Från Ryssland?
Från Ryssland, ja visst, det är det klassiska. Mm. Tit for tat, ett öga för ett öga. Ja. Och då sätter sig Putin bara och säger, nej, vi ska inte sänka oss till den här sandlådenivån. Vi tänker inte utvisa någon.
Det är helt strångt.
Och det var ju för att den här presidenten Obama i Washington är ju snart förbi. Så att vi glömmer det här nu. Och sen ska vi börja göra riktiga affärer med Trump. Så Putin dukade ju bordet för Trump här genom att inte eskalera konflikten vidare. Och Obama fick då stå där med en utvisning som Putin inte tog på allvar. Och nu är då frågan, liksom, kan Trump och Putin mötas och diskutera någonting som det vi kanske skulle uppleva som vuxna män?
Men som det då, som talar emot, ja, det är då faktor ett, att de här är psykopater.
Ja, jag vet inte om man ska kalla
dem för det.
De har en helt annan rationalitet och en helt annan logik.
Än vi riktigt begriper.
Ja, det man är van vid i internationell diplomati.
Ja,
kan man väl uttrycka.
Men det är faktor ett som kan sticka käppar i hjulet.
Ja, visst. Mm.
Och den andra faktorn är alltså rancuner, ilska ifrån den amerikanska kongressen.
Alltså på båda sidor. Putin har ju nu skapat vad jag skulle vilja karaktärisera som ett rent hat mot Obama och mot amerikaner.
Ja, men om Obama...
och då är frågan alltså, kan man nu från Putins sida förvänta sig att nu ska vi bli vänner med Trump fast hela kongressen fortfarande hatar Ryssland. Mm. Å andra sidan har vi ett antal kongressmän som hatar Putin och hatar Ryssland på fullt allvar och kommer att ställa till det. Men på andra sidan... jag menar, vi kan göra en lista på vad USA skulle kunna ge Putin och ge Ryssland. Mm. Men frågan är, vad finns i den andra vågskålen? Jag menar, vad kan Putin ge i utbyte om han får alla de här fördelarna? Ta bort sanktionerna, erkänner att Putin har ett intresseområde i Ukraina och på andra håll. Men vi backar ett antal steg. Vi säger att Assad får sitta kvar i Syrien. Vi säger att Syrien är en allierad till Ryssland och att ni får sköta det där själv. Vi ger honom allt det här. Vad ger Putin tillbaka?
Död åt islamiska staten.
Det är en möjlig, men utöver det. Kommer han att lämna Krim? Nej, det kommer han inte att
göra. Det är klart han inte
kommer han att dra sig ur Donbass? Nej, det kommer han inte att göra. Kommer han att sluta att sätta press på Europa? Nej, det kommer han inte att göra. Kommer han sluta upp med den här politiken av att ena dagen hota Baltikum och andra dagen säga att det finns ingenting? Nej, det kommer han inte att göra. För allt det här är ju delar i en ganska långsiktig rysk strategi. Så det vi ser framför oss som en möjlig deal mellan Putin och Trump är ju väldigt obalanserad i termer att det är...
Därför att ryssarna skulle vinna så väldigt mycket bättre på
mera sikt, på det. På kort sikt är det uppenbart vad ryska sidan skulle kunna vinna.
Ja.
Och sen har vi också den komponenten att om Ryssland plötsligt skulle bli vän med väst. Mm. Det vill säga man plötsligt skulle då börja backa all retoriken om att USA är den stora satan och att européerna också bara vill oss ont. Mm. Då öppnar det ju plötsligt för att ja, men då har vi ingen fiende. Då kan vi kanske plötsligt börja reformera Ryssland inifrån. Då kanske vi inte behöver så mycket befogenheter för säkerhetsapparaten i Ryssland. Mm. Då kanske vi inte behöver kalla journalister för utländska agenter.
Det är ganska bra.
Det är bra för dem, men för Putin är det är liksom det som håller ihop hans regim. Om han skulle tvingas att börja acceptera oppositionella röster inom Ryssland. Om Putin plötsligt skulle börja tvingas lyssna på de som vill reformera den ryska ekonomin och öppna för affärer med utlandet. Ja, men då ser han ju framför sig att hela hans hus krasar samman. Mm. Det vill säga det kanske öppnar sig en lucka under fötterna. Att man kanske plötsligt säger, nu min vän, nu är vi trötta på dig. Nu kan du ta din säck och gå.
Det där är oerhört. Man fattar hur komplicerat allt det. Men, eller så fattar man inte det. Men om vi tittar på Sverige och avslutar nu med några ord bara om Sverige. För att du talade tidigare om inrikes utrikespolitik. Det vill säga att man låtsas föra en utrikespolitik men allting handlar om att övertyga de egna. Men om det är någonting vi har i Sverige så är det väl inrikes utrikespolitik. Alltså en feministisk utrikespolitik. Vem är det som ska bli glad av det? Det är ju svenskar. Det är ju inte meningen att Saudiarabier och koreaner ska bli glada för det. Hur kommer Sverige att reagera i det här nya läget? När vi en gång kunde gömma oss bakom det amerikanska skyddet som vi trodde vi hade. Och vi nu eventuellt inte kommer att kunna göra det.
Nej, men vi ser ju också hur konsekvenserna har blivit. Det är ju nästan till panik bakom fasaden på många håll. Både på försvars- och utrikessidan. Alltså, men herregud. Så vitt jag vet.
Nej, men berätta vad du vet. På vilket sätt är det panik?
Alltså det har kommit som en chock det här med att plötsligt kanske NATO får klara sig utan USA. Och att NATO utan USA skulle hjälpa Sverige. Jag menar, ponera att vår utrikesminister kommer med någon ny oförskämdhet om Putin och han plötsligt lackar ur. Och säger okej, men då tar vi Gotland. Vad gör vi då? Då har vi alltså 12 stridsvagnar utan besättning och kanske ett kompani infanteri på ön. Jag skulle gissa att det tar kanske 3 timmar för ett kompani ryska special ops-trupper att inta ön. Och sen flyttar de fram lite robotar och flyttar fram några flygplan.
Vi skickar fram lite dialogmilitärer och jättekorv.
Men det innebär då alltså att då har vi alltså en 3 decennier lång förhandling med Ryssland om återlämnande av Gotland till svensk jurisdiktion. Och under tiden kommer Gotland då att ha det som tidigare hette hangarfartyget Gotland under det kalla kriget. Jag menar, Gotland var en gång en mycket starkt befäst svensk bastion mitt i Östersjön. Så länge vi höll Gotland så var vi nästan medlem av NATO. Det var liksom våra bytesmedel med amerikanerna. Men jag menar, bara tänk det hotet som nu plötsligt har fått en helt annan dignitet. Det vill säga, Ryssland kan plötsligt få för sig att inta Gotland. Och det nya hemliga vapen, det svenska, vi har ju nästan inget svenskt försvar kvar, det är väl ingen hemlighet, va? Mm. Och det har ju ansvaret ligger ju på alla delar av det politiska spektrumet. Alla har ju bidragit till att skrota det svenska försvaret. Och det lilla som finns kvar, det är ju svårt att se vilken uppgift det längre kan lösa. Mm. Men jag menar, det nya hemliga vapnet, vi såg ju i Stockholm hur det gick med feministisk snöröjning för ett tag sedan. Mm. Och feministisk utrikespolitik kanske inte heller är så bra.
Du tror inte det räcker för att rädda Gotland?
Jag tror inte det. Det senaste hemliga vapnet den svenska krigsmakten har fått är en genushandbok. Det innebär alltså att om Ryssland skulle besätta Gotland och ska svensk militär läsa genushandboken om hur man ska dekonstruera den ryska militärens könsmaktsordning först innan man börjar skjuta på dem. Och det är möjligt att det kan leda till att ryssarna skrattar ihjäl sig, men någon annan men konsekvens lär det väl svårligen kunna
få. Det låter lite patetiskt när du beskriver det på det sättet, men det är väl riktigt. Hur lång tid kommer det ta innan den svenska utrikespolitiken börjar dra konsekvenser utav den eventuellt nya ordning som ser ut att vara för handen?
Ja, det är ju 2 komponenter i det här. Den ena komponenten är ju, jag menar, hur lång tid tar det att bygga upp ett militärt försvar igen? Men när den här nedrustningen påbörjades, det var ju fikonlövet att vi kommer att få 10 års förvarning. Under de 10 åren kan vi återta det vi har förlorat. Jag menar, kriget i Jorgen 28 gav oss förvarningen. Då skulle vi ha börjat återupprusta. Det är 8 år sedan och det har inte hänt någonting. Va? Mm. Och kommer det att ta 10 år? Jag tror inte att vi på 10 år kan återställa det vi hade för 15 år sedan. Så att säga det tar 10-15 år om vi börjar satsa stenhårt idag. Mm. Det kommer vi inte att göra. För jag menar, nu har vi en massa med andra utgiftsposter. Migrantkris och eländig sjukvård och utbildning och sånt. Så det kommer ju inte att satsas på försvaret. Så att vi kommer ju under överskådlig tid inte ha ett militärt försvar. Mm. Den andra komponenten är ju då om det kommer att ske en tillnyktring i den politiska sektorn, det vill säga utrikes- och säkerhetspolitiken, kommer att anpassas till att vi de facto är försvarslösa. Och att vi kanske borde inte bete oss retoriskt som vi gör. Alltså mitt favoritcitat i den här branschen är alltid att gå tillbaka till vad den amerikanska presidenten Teddy Roosevelt en gång sa. På engelska, speak softly and carry a big stick and you will go far. Det vill säga, tala lågmält och bär en stor knölpåk, så kommer du att gå långt. Mm. Den svenska politiken har ju varit rakt motsatt, det vill säga speak loudly and carry a wet noodle. Det vill säga orera stort och brett och ha en blöt spaghetti i bakgrunden.
Och det har ju fungerat
så länge USA, vi trodde på att USA stod på vår sida, men nu står vi där med en handfull blöt spaghetti. Mm. Och frågan är då om vi ska fortsätta att utmana och mästra ryssarna och uttala hotelser mot Ryssland. Eller om vi kanske ska övergå till den politik jag alltid har beundrat, det vill säga grannlandet Finland. För de har gjort precis som Roosevelt sa. Mm. Det vill säga, inget orerande, inga stora utspel, inga fördömanden, men en rejäl klubba i bakgrunden. Så lär vi oss att leva med ryssen.
Det blir kanske det som blir vår framtida utrikespolitik, vår framtida Rysslandspolitik. Tack Stefan för att du ville komma hit och berätta det här oerhört intressanta och lite nedslående för oss.
Tack.